Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Efter en sån här härlig kväll ute på krogarna, det är klockan sent på morgonen, där vi fick för oss att kasta av oss kläderna och bada nakna, som man ju gör en sån här härlig sommarmorgon när solen går upp. Det avbröts hastigt och lustigt av stöveltramp från värnpliktiga högvaktssoldater som kom springande ner på strömparterren och anhöll oss samtliga under vapenhot. Nej. Och där anslöt i kön också ett vakthavande befäl. Det var folk som hade rapporterat, polisen hade faktiskt rapporterat, att det var folk som simmade i stallkanalen. Och det var ju direkt hot mot säkerheten och liksom demokratin. Därför att det är ju liksom i självaste roten och hjärtat av liksom maktcentrum i Sverige. Och ha lite oidentifierade människor som simmar i stallkanalen, det är farligt värre. Men det är ju bara ett litet strömkast. Strömkast, här ska ni få höra. Stenkast emellan där.
Vet du hur jag tror det skulle sluta? Att du i kalsonger 05:30 sa: nu vill jag ha näbbens pastejer. Vad är det för något?
Det kommer du få redogöra för.
Välkomna till våra drömmars stad. Det är Staffan Lindfors här.
Ja.
Och det är Linus Eklund Adolfsson.
Jajamän.
Wille Crafoord heter jag. Och jag måste säga att jag är ju egentligen ganska chockad över vilket epicentrum för Stockholms historia det här lilla mynttorget faktiskt är.
Ja, det är ju på ett sätt kan man tycka så här, ja, men det är väl logiskt. Så sticker man en pinne i backen var som helst nere på Stadsholmen, alltså i den gamla stan.
Mm.
Så är man ju direkt kontakt med all stadens historia naturligtvis. Mm. Så på ett sätt är det ju helt logiskt. Men det slår en ju ändå precis hur mycket det faktiskt innebär när man börjar titta ner i den här myllan.
Ja, jag skulle ju egentligen ha velat kalla det här programmet för Norrport.
Ja, faktiskt.
För det var ju det som faktiskt fanns här då, törs man säga, ursprungligen.
Ja. Och som någonting som jag faktiskt till och med kan sakna lite grann. Om man ser, alltså, för den återuppfördes ju faktiskt, gamla Norrport, som en replik under Stockholmsutställningen 1897.
Ja, väl.
Ja, precis. Och när man ser bilderna därifrån så tänker man att det hade inte gjort ont att ha den kvar.
Nej, men det finns faktiskt en liten minireplik utav den nu. Mm. För om man går ner till Mynttorget så kan man ju se målat med rött, om det är stenlagt med rött, precis där Norrport låg.
Ja. Är det det de där betyder, de här märkliga?
Ja, precis. Och det är ju helt enkelt det som var infarten till gamla Stockholm i och med att man byggde då gamla Norrbro. Mm. Gamla Norrbro bestod av flera broar som tog oss då från norra delen av landet, tror jag nästan säga.
Absolut, det är det handlar om.
Det är vägen som går från söder till norr.
Ja. Mm.
Och nu råkar det ligga en stad emellan. Mm. Gjorde det inte en gång.
Nej, det är det. Det är det som är så intressant. Så att den böljande formen, så tycker jag man upptäcker gamla landsvägar. Alltså hur den svänger, hur den böljar, hur den tar hänsyn till små stenar som idag inte skulle vara något problem att spränga bort.
Nej, nej, visst.
Eller grusåsar som inte går att schakta bort då, men går nu. Så att formen avslöjar.
Mm.
Det är så otroligt viktigt att inse här att det här var ju en försvarsanläggning.
Mm.
Och Helgeandsholmen som ligger mitt för Mynttorget som vi pratar om nu. Mm. Det var ju egentligen från början två öar.
Ja, till och med tre tror jag.
Ja, tre. En liten rackare på norra sidan och så två lite nordväst och sydost. Och de var ju befästa. Det grävdes ju ut här ska jag säga 1978-80.
Mm, på Helgeandsholmen, ja.
Ja. Och där fann man ju så otroligt många nycklar. Men för att förstå hur Norreport ser ut så kan man ju bara gå ner i Europa och titta på till exempel Xanten, Viren, Klevertor heter det, en port där, murad stor port från 1390 som står kvar än idag.
Mm.
Den anses se ut som yttre Norreport på Helgeandsholmen.
Ja.
Men också förstås som Norreport inne vid Mynttorget.
Ja, man behöver inte åka så långt. Man kan åka ner till Visby. Ja. Där får man en ganska bra idé om hur de här portöppningarna såg ut. Och det var ju en stor anledning till att de tog bort Norreport. För den var ju ganska trång. Går man ner och tittar på de här rödmarkeringarna så ser man att det är bara ett par meter i öppningen. Just. Där man då ska idag då komma med bil. Det är bara att glömma det liksom.
Det är inte gott.
När man tittar ner i Lübeck och Hamburg och såna här ställen, liksom, och gamla hansestäder, så har ju de också ofta exakt likadana såna här portar, alltså murportar kvar.
Mm.
Och jag tror att det är närmast ett standardverk, liksom, hur de där såg ut.
Mm. Så Norreport revs ju i slutet på 1600-talet, och det var ju för att plötsligt var Sverige tryggt. Efter 30-åriga kriget så bedömde man ju att försvarsanläggningar i anslutning till stan inte var nödvändiga. Utan här är det nödvändigt att visa upp för omvärlden vad Stockholm är för en tjusig stad.
Ja.
Och då tycker vi till stor sorg då att då blir ju Norreport något som måste bort. Mm. Men som sagt var, det är markerat idag i stenläggningen.
Ja. Och för att man ska kunna riva någonting så måste man ju också bygga någonting.
Exakt.
Och när exakt man byggde Norreport, det är svårt att sia om.
Ja.
Men det borde väl vara någon gång efter att man har byggt själva kastellet, alltså det som blev så småningom borgen Tre Kronor.
Mm.
Men första gången som Norreport nämns i rullorna, som vi brukar säga i våra drömmar av stadgängen.
Exakt!
det är 1409.
Ja, just det.
Och det, jag tycker det är så härligt. Vi är alldeles för sällan tillbaka så långt i historien. Jag tycker det är så otroligt mysigt. Men det vi nu pratar om är ju alltså som sagt inre Norreport.
Stämmer. Mynttorget är ju ett brofäste.
Mm.
Och det är också en port till övriga landsvägen söderut.
Mm.
Så att, men en gång i tiden så var det precis som Skeppsbron. Det fanns inte helt enkelt. Det består väldigt mycket av... Den platsen som är Mynttorget idag består mycket av utfyllnader.
Gamla Stadsholmen och övriga Stockholm för den delen också har ju blivit större och större. Ja. Och det beror inte bara på landhöjningen efter istiden, utan det beror ju på att man har helt enkelt skälpt ner sopor och gamla båtvrak och bryggor som rasar. På det sättet har man kunnat skaffa sig tomter.
Ja, och pålat och fyllt ut.
Ja, och om man då tänker sig där Västerlånggatan börjar.
Mm.
Ja.
Vattnet gick ju i stort sett hela vägen fram där.
Kluck, kluck, ända fram till där vi idag tar för givet att kunna gå förbi Rosenadelska huset.
Ja, där folk ofta står och protesterar vid Lejonbacken där. Så där var det ju kluck, kluck.
Klara kluckstämning rådde.
Precis, en liten fin strand vid någon liten klippa där kan man tänka sig.
Vi pratar om Näbbens kräftpastejer kort. Det är ju alltså Johan Abraham Näbb som nämns i en Bellman-epistel.
Bellman är där igen.
Han är där igen, alltså han är ju alltid där.
Ja.
Var den är.
Här i kvarteren är han ju mycket, där vid Kolmätagränd.
Ja, för fasen. Mm. Och inget finns väl som Näbbens pastejer motsvarande, säger han. Och en våning upp i Rosenadlerska huset vid Mynttorget, där kan man alltså sitta och titta på just alla som åker förbi i häst och vagn och alltså på folklivet. Gå till Mynttorget idag Det är så otroligt svårt att förstå att det har varit ett folkliv där idag. För det är väldigt...
Men jag undrar om det är någon som serverar så deliciösa kräftpastejer som näbb.
Nej, icke. Och detta var 1781 alltså. Han hade ju stor verksamhet där. Han tillverkade ju mat och han skickade ut. Han hade kunder så att det bara...
Ja, var en anledning till att Näbb var tvungen att flytta ut då, ja, men det var ju mycket som hände där i slutet på 1700-talet. Alltså Gustav ju sköts ju och Bellman dog så småningom. Men 1806 så flyttade brandkontoret in i Rosenhagens
hus. Absolut.
Och det är väl så man egentligen känner det huset idag, alltså brandkontorets hus.
Ja, det är tack vare en skylt som sattes upp som fortfarande är kvar i sten och... Rosenadler var ju en av ägarna, en släkt som dog ut 1799, då krossades deras sköld. Sedan var det brandkontoret från 1806. Och det är ju fantastiskt att det har legat någonting så länge på samma plats.
Ja, men det är fascinerande. På sikt var det ju en annan verksamhet som flyttade in.
Mm, det var det.
Och där bort, sett från då myndigheterna och så vidare, så fick vi ju också lite polisiära verksamheter i området.
Ja, ja. Det får vi inte glömma.
Nej, men man talar ju om det Polluska huset. Och det är ju helt enkelt det gamla polishuset. Och då menar jag det på riktigt gamla polishuset när det låg i Gamla stan. Nu förknippar vi det med Kungsholmen och så. Men det riktigt gamla polishuset som då...
Jag undrar om det uttalas Pollus eller Polus. Men för det skulle kunna vara det Polluska huset också. Det ska jag inte låta vara osagt. För
ja, jag tror du har rätt faktiskt.
Men jag hittar ingenting som säger bu eller bä heller. Men jag har funderat lite grann på det. Och eftersom man skriver det Polluska huset. Alltså Polluska... Nej, jag lutar mer åt Polluska huset.
Nej, men jag tycker det är ganska praktiskt. För det heter ju polis.
Ja,
så
precis.
Då får du väl heta Polus också då.
Ja.
Och här låg ju även Stockholms stationsverk öppnade.
Ja. Men det var ju döpt efter, inte så, vi ska förtydliga det bara, vi skojar lite grann, men det är ju Thomas Polus, eller Paulus, hur det nu ska uttalas, men inte Thomas Polis.
Ja, men från Polus till polis så blev det i alla fall 1776. Tidigare hade man hållit till vid Norrbro, alltså polismyndigheten.
Ja.
Anledningen till att man flyttade hit var att man jobbade under någonting som kallades för överståthållarämbetet.
Just det.
Och det här, nu börjar vi gå in på praktikaliteter. Jag tror vi ska ha ett separat program enbart faktiskt om Stockholms överståthållare.
Det är rikets representant i staden.
Ja, ja. Precis.
Helt enkelt.
Det kallades ju även Olivebladska huset. Polus, eller Polus.
Det var ju för att de byggde ihop det med tomten bredvid och sådär. Och så småningom så byggde de till ytterligare. För sen kom ju alltså det här stora ståtliga rannsakningsfängelset att ligga till så här.
Jo, ett rannsakningsfängelse, det är väl alltså ett fängelse där man håller, det är häktet helt enkelt. Man håller folk där i avvaktan på att kunna rannsaka dem och lagföra dem. Och sen så får de någon straff eller så att i, och hamnar man ute på Svartsjö eller vad fan, det kan tänkas vara.
Där det har präglats mynt.
Ja, naturligtvis. Alltid klingande att de mynt någonstans.
Det som är spännande med det här rannsakningsfängelset är att det är en otroligt vacker byggnad. Man plötsligt så befinner man sig i någon slags Florens på medeltiden. Och det är ju ändå inte så gammalt. Det är ju från, stod på plats 1852. Här var det ju en uppsjö utav fångar som passerade in
ut. Ja, men det är roligt också hur många om den tidens liksom brottslingar och kriminella var väldigt namnkunniga liksom. Det är du har ju tagit upp bland annat någon gång, vi pratade om Stora Ligan och såna saker. Men den roligaste tycker jag, det är Ture Eriksson. Turken kallar han. Och varför han kallas turken är ju helt enkelt, säg Ture Eriksson snabbt ett par gånger så lite slarvigt så. Turksson. Och det kallades han också. Turken var egentligen bara en förkortning av Turksson.
Ja, men han fick ju sitta här alltså, i en av de 163 cellerna.
Var det 163 celler?
Det var ju inga vardagsrum de bodde i, utan det var ju liksom 3 gånger 1,8 meter.
Nej, det är ju knappt så man hade kunnat vända sig. Jag hade ju fått backa in och liksom för att kunna gå med fronten ut igen.
En kille frågade mig en gång på en krog. Har du suttit länge i ett rum utan kök någon gång? Nej, jag förstår inte riktigt vad du menar. Och det var en beskrivning av en fängelsecell. Och det är helt enkelt det handlade om. Det måste varit, har ni sett bilder på alltså, hur det såg ut cellerna där inne? Var det så där gamla Långholmen?
Ja, men alltså,
jag tror inte ens det var det, men jag ska vara ärlig. Man ser hur de gamla cellerna på exempelvis ute på Svartsjö såg ut, som sen dessutom delades på hälften. Alltså det är ju så fruktansvärt.
Nej, men jag har sett några bilder. Det ser ju väldigt städat och fint ut. Det är ju klart att när de riggar upp en kamera, det är ju som idag, det är vilken mäklarfirma som helst. Man tar ju bort dammtussarna och framförallt så tar man väl bort de trasiga fångarna som sitter under här och där. Men man kan ju bara se som ett exempel att 1905 då passerade det 13 000 fångar genom de här olika cellerna det året.
Ja.
Så att det var ju troligtvis en inte så humanitär behandling.
Nej, men det vittnar ju lite grann någonstans om hur samhället överlag faktiskt såg ut på något vis. Det var ju... Det fanns ju ett armod heter det.
Men hörni, nu har vi deppat ihop nere i fängelsehålorna upp till Mynttorget igen.
Ja, det rivs ju när man ska upprätta kanslihuset helt enkelt.
Men det var ett tjusigt hus. Det blir väldigt fantasiägande att se den där typen av hus.
Ja, men det där i krokarna låg ju även Malmens källare.
Malmen, ja.
Ja. Alltså Malmens källare låg i det ena utav de här poluska husen. Och det hette Malmens källare därför att 1760 så togs den här krogen som det då var över utav Mattias Malm. Och han hade som skylt 3 kronor. Det är ju en tradition som jag tycker man har släppt lite för lättvindigt där med att ha 3 kronor utanför en krog.
Ja,
och det kan ju faktiskt gå tillbaka så långt till Erik den 14:s tid. Ni kommer ihåg att han bestämde att det skulle finnas x antal krogar.
Exakt, det var det jag tänkte på.
En blå örn eller vad var det?
Ja, precis. Och Bellman nämner ju Malmen, givetvis, i en av sina epistlar. Och då diktar han så här: Portugal, Spanien, Stora Britannien. Jag går till Malmen och på kredit tar en sup på en kotlett.
Ja, vad vackert.
Ja.
Det där lät riktigt rart. Alltså.
Ja. Jag kan ju bara nämna att det finns ett mycket berömt slagsmål på Malmens källare. Som mer var som ett upplopp faktiskt. Den 13 oktober 1842. Då var det några officerare som hade blivit ofrivilligt inlåsta på etablissemangen. Alltså ofta var det ju krog och värdshus och folk sov över och sådär. Och då hade de blivit sittande där och kanske inte märkt att det stängde. Det är lätt hänt. Och då började de ringa i takklockan. Det var ett sätt att kommunicera med personal. Att man hade någon slags takklockor som man tryckte till med en käpp. Och då när personal kom ner och vägrade servera så blev det ju dålig stämning.
Ja, och batalj.
Nej, men man gick loss på inredningen med yxa och så här. Det spårade ur kan man säga.
Jäklar, vilken utmaning.
Frukta legionernas vrede.
Alltså, jäklar.
Vi kan se de här drabanterna gå loss där.
För att skapa oss en idé utav intimiteten utav det tidiga Stockholm, alltså vi talar 1300-1400-tal, så hette ju alltså början på Västerlånggatan, det som låg direkt innanför Norreport, hette ju på den tiden Smedjegatan. Och det var ju ofta eldfarliga, illaluktande verksamheter i den delen av staden.
Just det. Den brann ju mycket riktigt också senare av säkert den orsaken.
Ja, och fördel också när man har sådana saker, sådana verksamheter, är ju om man har nära till vattnet. Man kan släcka lätt och sådana här saker. Och även för själva smidet, man ska kyla av saker, det ska härdas och fan hans moster liksom. Men just att få bukt med bränder snabbt så är det bra om de uppstår nära vattnet så man kan släcka dem innan de sprider sig.
Verkligen, och vid den här Smedjegatan, tänker du att man kommer in genom Norreport, då var ju alltså Västerlånggatan den här stora avenyn som bredde ut sig.
Exakt.
Smedjegatan som det hette då. Och där bodde då bland annat Olof Klensmed. Och han vet jag hade nycklarna till Norreport. Alltså från mitten på 1400-talet och framåt. Och en klensmed, det är ju...
Ja, en sån som smider de små fina små grejerna helt enkelt. Ja.
Ja. Lås och, ja, och eventuella sådana här vapen.
Även spik och sånt där. Men ja. Även, ja.
Och där låg också följdriktigt faktiskt ett av Sveriges första som man känner till, järnaffärer.
Ja, underbart.
Man kallade det alltså för järnkramhandel. Och det var ju mycket riktigt sådana saker som spik och ja, men sånt som saler för verktyg.
Ja. Ja.
Där är det väl intressant att tänka då att just att Västerlånggatan eller då Smedjegatan ligger ju andra änden av, i andra änden av samma gata, den mynnar ut vid Järntorget, mm. som ju just var avlastningshamn för
en omlastningshamn mellan medeltiden är ju två skeden. Ett skede där Västerlånggatan låg utanför muren, det vill säga muren låg ju där Prästgatan ligger idag i anslutning till, så då var det en landsväg. Sen blev det den här puttriga känslan för att vid 1400-talet, för att då låg ju muren vid Lilla Nygatan.
Mm.
Och då började det här uppstå. Och det märks ju på just gatunamnen. Och det underbara är att gränderna och kvarteren, så att säga, väster om, nedanför Västerlånggatan, har samma form som bryggorna och magasinshusen och sjöbodarna hade. Än in i denna dag.
Ja.
Mm. Så att känslan av hur det såg ut är otroligt påtaglig.
Jag kan berätta lite grann som kuriosa hur en kvinna då kunde ha det i det medeltida Stockholm.
Ja.
Och då var ju naturligtvis hennes roll på många sätt att ta hand om hushållet och barnen. Och eventuellt även faktiskt att hjälpa mannen i verkstaden eller handelsboden eller vad det nu var som han kunde ha. Men då får vi inte glömma att det kunde ju också vara så att hon var en dotter eller att mannen dog. Då blev ju verksamheten kvar i kvinnans ägo.
Just det.
Och då var det inte helt sällan på det sättet att många så att säga stod lite på lur och inväntade att detta skulle ske, om det var en gisell eller en annan hantverkare som då kunde äkta den här kvinnan och därmed ta över verksamheten. Mm. Och det här gällde då en kille som hette Albert Målare. Man kallade det här för att konservera en änka.
Aha. Mm.
Så Albert Målare, han klev in och konserverade en änka och kunde då etablera sin verksamhet efter hennes man. Och detta skedde då just faktiskt i ett hus vid Norrport.
Är det alltså den kände Albert Målare, Albertus Pictor vi pratar om?
Han i Täby kyrka. Som gjorde
takmålningarna. Hela Sverige har han ju faktiskt liksom farit omkring.
Ja. Det är högst troligt tror jag. Mm. Eftersom man vet så pass mycket om honom.
1400-talet.
Mm. 1473 dyker han upp. Stockholm.
Nära Mynttorget. Så numera är det 3 gränder som går ner där.
Mm.
Då var det 6.
Alltså du menar vid kolmätargränd och så vidare?
Just det. De finns ju kvar med sina gamla namn, men det saknas.
Nej, de finns inte kvar. Man plockade ju bort dem när man byggde om kansliet. När man gjorde det hela kvarteret där.
Alltså jag tänkte namnen bara. Stor...
Ja, jo, namnen. Alltså faktum är att jag gick ju in, eftersom jag inte var nere i Gamla stan vid tillfället, så gick jag in på hitta.se.
Ja.
Och sökte mig fram till de olika, alltså de heter ju kolmätargränd och klockgjutargränd och stenbastgränd, va?
Mm.
De här 3 gränderna som revs i samband med att man byggde då stora kanslihuskomplexet.
Det var sådana protester då.
Ja.
Kolmätargränd, Bellman hängde ju där.
Herregud, jag tycker att det var i, tror jag, 1942 som man bestämde sig för att riva de här gränderna om man skulle bygga annexet till kanslihuset.
Mm.
Men det var ju 4 hela kvarter som revs.
Mm.
Och där inom då 3 gränder. Mm. Det här är ju kvarteren...
Men rester av det finns kvar?
Ja, man har ju i varje fall markeringar av det kvar. Alltså kvarteren... Rätta mig om jag uttalar det här fel. Det är ändå latin, va? Cephalus och Lyck. Kaon, Nessus och Minotaurus. Mm. Det sista kan jag, tror jag, uttala. Jag satt rätt. Men det här var ju enorma protester och jag förstår ju det. Därför, och man kan ju tänka sig bara om de här gränderna hade funnits kvar. Vilken turistattraktion det hade varit. Mm. Alltså de var ju så smala så att de hade ju såna här stockar uppsatta för att inte husen skulle luta sig mot varandra.
Precis.
Det var ett par meter breda.
Ja, men om du går alltså från Västerlånggatan i de här små prången ner till innergården där på kanslihusets annex. Så om du inte går in på gården utan stannar precis när du kommit in i portvalvet och tittar upp, då kan du faktiskt se rester av hur det liksom en gång i tiden såg ut och
Det finns korta snuttar,
små snuttar. Så om man lyfter blicken lite grann även när man är där i står under tak så.
Man kan ju också nämna i sammanhanget att kolmätargränd, alltså givetvis så får man ju en slags idé om att det har stått någon där och mätt kol. Men, och det kan ju mycket väl ha varit, men det var ju någon som hette kolmeter, nämligen Hans kolmeter. Tror ni att han hette det för att han mätte kol? Alltså,
nej, jag tror inte det. Kolmeter, det kan ju vara någonting, det kan vara nästan vad som helst. Naturligtvis, som du säger, så kan det vara så, men högst sannolikt är det någonting annat, som kolmodin har
Men Hans kolmeter ägde ett hus i gränden 1661. Och han var långt ifrån en kolmätare, utan han var alltså rådman och bisittare i Södermalms kämnärsrätt. Alltså någon form av domstol som man hade på den tiden.
Men det är väl gamla tyska hantverkarnamn som funkar som soldatnamn, check och
kolmätare. Det var länge sedan vaktmästare var vaktmästare.
Ja, exakt. Men alltså, Mats Pipare, vad gjorde han? Vad pep han med? Var han musiker?
Ja, du berättar för oss.
Ja, alltså Mats Pipares gränd, det är ju sedermera Salvii-gränd.
Salvii-gränd.
Ja, Salvii. Det är just så att man lägger till ett i för att säga, göra en det är hans form i slutet. Så det är svårt att uttala.
Ja, men det är ju efter Johan Adler, Salvius.
Ja, precis. Det är efter Salvius.
Så det blir det, då blir det alltså Salvius, Salvii-gränd.
Ja, det är hans gränd.
Och Salvii-gränd.
Unge herr Salvius, för att återkomma till honom. Han föddes ju i slutet på 1500-talet i Strängnäs. Utav någon slags bondsläkt. Men tillräckligt fin, alltså storbönder, så han fick en vettig utbildning. Och han jobbade tillsammans med Johan Oxenstierna som var son till Axel. Och blev därmed ombud vid fredsförhandlingarna vid Münster, alltså Osnabrück. Vilket som ledde fram till den för Sverige så extremt gynnsamma västfaliska freden. Alltså 1648. Det är en av de viktigaste freder som har slutit för vår del.
Jag har kopparavslag på en medalj från drottning Kristina som är präglad av Dattler, tror jag han heter, som avser denna fred.
Ja.
1652 tror jag freden slöt.
Jag tror att vi i stort sett pikar som stormakter.
Absolut. Osnabrück hade ju Gustav II Adolf myntprägling i. Han gjorde alltså riksdalermynt där med sitt
porträtt. Säg det då!
Ja, exakt. Taler kommer ju från Jochimsthal. Det är ju dal på tyska. Man präglar den första stormynten i en dal.
Det är långt från Stockholm då.
Taler och dollar.
Det är långt från Stockholm då. Taler.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men något som måste intressera dig, Staffan, som är en väldigt tidig verksamhet i området, det är ju själva anledningen till varför det heter Mynttorget.
Ja, det stämmer. Det är Kungliga Myntet låg ju från 1630 till 1670-talet på Helgeandsholmen. Innan dess så var det ju på olika ställen kring slottet och i slottet.
Ja, det har väl även legat där borta, Blasieholmen alltså, där Nationalmuseum ligger nu. Därför att där fanns det ju förut något som hette Kyrkholmen, respektive, det hette Myntholmen ännu tidigare, va?
Just det, exakt så.
Den lilla ön försvann ju när man byggde Nationalmuseum.
Ja, just det, det stämmer. Och på olika adresser i Gamla stan också. Så att det har varit en spridd verksamhet. Men från 1696, ett år innan slottsbranden, så hamnade under Karl XI:s sista regeringsår Kungliga Myntet äntligen vid Mynttorget där det hör hemma.
Mm.
I och med att namnet verkligen skvallrar om det. Och här präglades alltså bara silver och guldmynt. Och det är otroligt fin kvalitet och det är otroligt duktiga medaljgravörer och myntpräglare. Hedlingar kom ju från Europa. De plockade upp det bästa av det bästa hit. Och fram till 1850, då det flyttade till Kungsholmen, så har det legat i olika skrudar. 1784-90 byggdes ju Kungliga Myntet om.
Aha.
Och då kom den här doriska portiken dit. För att då hade ju Gustav III varit i Italien.
Aha.
Och då hade han Poseidon-templet från Paestum.
Och då är det man börjar kalla det för kanslihuset.
Ja, det var det redan då.
Mm.
Men jag tror, om jag har förstått det hela rätt, helt enkelt att myntningen fortsatte. Men då hade ju också myntning kommit igång i övriga Sverige. Vi har ju Nyköping och den stora kopparmyntningen som kom från Gustav II Adolfs tid och framåt. Som ju var enorm. Den pågick ju i, som sagt, Avesta, Arboga, Nyköping och så vidare. Runt om i hela landet. Högt upp i norr till och med. Så att, men det vackraste mynten präglades alltid i Stockholm.
Alltså man kallar ju det här myntverkshuset för Kungliga Myntet.
Ja.
Och jag tror att när vi pratar om det så är det lätt för de som lyssnar att få för sig att det är ett väldigt stort mynt vi pratar om.
Ja,
men det är det ju inte. Utan det är ju ett myntverkshuset kallar man för Kungliga Myntet.
Precis. Ja, men det har levt kvar.
Mm.
Det är lite märkliga.
Och numera, som egentligen så menar man ju då byggnaderna på Kungsholmen.
Ja, det är Kungliga Myntet från 1850.
Mm.
Men det fanns ju massa, Marcus Koch till exempel, som var myntmästare då när det kom till Helgeandsholmen.
Mm.
1630-talet, 1630 jämt då. Han tyckte att men det kan ligga ute i Danviken där det finns gamla hus fortfarande kvar, industrier och tidiga industrier och sånt. Men då ansåg man ju att nej, det bör ligga försvarbart nära slottet. För det här är ju stora värden och därför tyckte man att Mynttorget, som är otroligt nära slottet, helt enkelt blir en lämplig plats.
Mm. Mm.
Så man vågade helt enkelt inte förlägga det någon annanstans. De här doriska kolonnerna från Gamla Myntet var ju det enda som blev kvar av Gamla Myntet.
Mm.
Man ville behålla dem. De har fått kritik för att de inte är i balansmässig paritet med byggnaden som sen byggdes.
Nej. Det kan man ju förstå, den kritiken.
Ja, på ett faktiskt sätt.
Alltså. Men det var ju Gustav III idéer där med pelarna, va? Var det inte så?
En av de tokiga, han skulle ju göra en dramatisk teater i Rosenhödlerska huset också. Först tänkte han ha den nere vid sin egen staty, fast då fanns ju inte den vid Skeppsbron. Sen så sa han till någon av arkitekterna där att gör en skiss på detta. Jag vill se det. Sen gick han väl nästan och dog. Ja. Så att det blev ingenting av det.
Men det finns ju någonting mytiskt med det här med Myntgränd.
Ja.
Därför att Myntgatan hittar vi och Mynttorget hittar vi. Men var är Myntgränd?
Spännande.
Det skulle då i så fall ha varit i den här portalen in mellan de här kolonnerna.
Just det.
Och då, där kommer man ut i Hjalmar Brantings torg, va? På insidan utav kanslihuset.
Just det.
Det är väl det man kallar för Myntgränd idag. För man kan via huset komma ut nämligen.
Just det. Man ville göra en pandang till Kungliga Myntet där Rosenadlerska huset står.
Mm.
Alltså, och förlägga den här doriska kolonnportalen till, som en triumfbåge till Myntgatan nuvarande. Alltså.
Ja, och till Myntgränd då.
Ja, till Myntgränd.
Och Myntgränd är ju egentligen det som delar de här två kvarteren, Mars och Vulkanus.
Mm. Ja.
Så att för att nå Myntgränd får man vackert gå in genom dörrarna.
Ja, och jag tror att du kan faktiskt nå det från baksidan. Där det bara idag är en liten motorled där man bara åker bil idag.
Mm.
Och så. Där är det inte heller någon som går.
Nej, men om man går ner till det som man kallar för kanslikajen.
Mm.
Det vill säga att om man går ut med vattnet där.
Ja.
Alltså den vägen som går bort mot Riddarhuset.
Ja, det är en fin liten promenix.
Ja, det är en fin liten promenix. Det var till och med så att man faktiskt kallade den för Riddargatan en gång i tiden.
Ja, just det.
Men i alla fall så kanslikajen fick inte sitt namn då egentligen förrän, naturligtvis efter att man hade byggt kanslihuset, men inte förrän långt senare till och med, så 1925. Och där utanför så höll man faktiskt så långt fram som till på en bra bit in på 1900-talet så användes det som en tvättplats.
Mm.
Det kan man se på gamla kartor att det är som en tvättbrygga där som ligger.
Och den ligger ju, en sak som vi pratar, alltså rymdmått här. Vi vet ju det att liksom stranden ligger ju väldigt mycket längre ner än Mynttorgets höjd idag.
Mm.
Och tittar man på gamla norreportar så ligger ju fundamentet i den 4 meter under marken.
Mm.
Det är en sak jag ville påminna om också kring det att vi pratade om norreport. Det är alltid upphöjt något så enormt, men det finns ändå en känsla av var höjden låg, för att undra om inte fallet kan vara just typ 4 meter.
Jo, det kan det
nog. Ja, och det säger ju en hel del att innan det hette kanslikajen så hette det kanslistranden.
Just.
Det låg ju även en avrättningsplats ett tag precis vid Norreport.
Ja.
Så bekvämt.
Som avskräckande exempel.
Andra om till Varnagel.
Ja.
I och med att det var ett centrum där folk passerade, i och med att det var just den här landsvägen mellan norr och söder. Mm. Sen fanns det en kyrkogård på Helgeandsholmen som kom fram vid utgrävningarna.
Just det.
Mm.
Och så att det var ju, livet pågick ju. Man skulle ju avrättas, man skulle ju begravas och man skulle bada, det fanns badinrättningar i närheten.
Alltså
där.
När de grävde ut den kyrkogården på Helgeandsholm, man hittade ju alltså 1500 skelett.
Det var högar, det var hemskt.
Ja, och på det sättet så kunde man ju också se hur folk mådde och sådär på den här tiden. Och man kom fram till att genomsnittsåldern för en kvinna var 41 och mannen 44.
Ja.
Och de som begravs där är naturligtvis sådana som har det rätt bra ställt.
Mm. Och folk från Helgeandshuset, för att begravningsplatsen från början var ju knutet till fattighuset där.
Mm.
Som kallades Helgeandshus och gjorde det även i Tyskland.
Helgeandens hus helt enkelt.
Ja, just det. Så är det ju. Helgeandshus. Nej, vi pratar inte.
Folktron har ju alltid dragit iväg i fantasin. Så att det ryktas ju mycket om hemliga gångar. Från slottet och över till Helgeandsholmen. Och det har ju varit allt ifrån svartbrödra munkar som ska ta sig över till nunnorna i Klara kloster. Just. Till flyktvägar för kungen och sådär. Och vissa av de här historierna äger faktiskt sin riktighet.
Ja.
Det finns en del passager som faktiskt har fungerat på det här sättet. Jag vet att till exempel Karl XII lät bygga, som han själv uttryckte det i sin önskan, en förtäckt väg.
Mm.
Från slottskajen och via källarna i Lejonbäcken bort till Norrbros södra del. Så att där finns det en liten passage.
Västerlånggatan 77, alltså ända, nästan ända borta vid Järntorget. Där vet jag att det finns, där utmynnar då en av de hemliga gångarna nere i källaren där ifrån slottet. För att man snabbt skulle kunna ta sig osedd ner till närheten av vattnet och där kunna fly lite kvickt.
Mm. När man byggde om riksdagshuset 1980-83 där, så gjorde man en underjordisk förbindelse mellan kanslihuset och riksdagshuset.
Mm.
Och den går ju faktiskt under Stallbro.
Ja, precis.
Man kallar för Rännarbanan. Mm. Som är inglasad och där springer ju riksdagsledamöterna dagligen.
Ja. Rännarbanan är ju också kopplat till hästar och stall. Så haha, roligt.
Mm. Ja. Ja. Men anledningen till att man ville ha då kanslihuset med då, vad ska vi säga, förvaltningen så nära slottet.
Mm.
Det är ju egentligen någonting som hänger kvar sedan Gustav Vasas dagar.
Ja, just det.
Därför att Gustav Vasa, han tyckte nog att det var ganska bra att ha uppsikt över den illojala personalen.
Definitivt.
Så att det är att kanslihuset ligger där det ligger, det har en gammal tradition.
Ja, absolut. Han var ju mån om att behålla makten.
Ja, han visste ju själv hur det kan gå.
Ja. Vid Lejonbackens, alltså västra uppfart.
Mm.
Där kan man ju till och med idag se två stycken halvmåneformade passager från vattnet in.
Just det.
Och där har man ju då haft avträden.
Mm.
Där folk då har kunnat göra, ja ni förstår vad. Mm. Innan dess så hade man ännu frejdigare möjlighet att liksom sätta sig på dass. Därför att då fick man sitta fritt uppe på gamla Norrbro, alltså det som vi kallar för Stallbron idag.
Mm.
Med fri utsiktsplats där så fick man sitta och släppa sig.
Mm.
Och det kallades för Norra Himmelhuset.
Hoppla, sådär. Men jag tror faktiskt att det också har att göra med att man sitter så att säga lite i luften.
Ja.
Alltså man sitter i himlen.
Det där borde man ju återinföra, det är ju hur mysigt som är.
Och på detta är Mynttorget byggt,
ja,
kan man säga. Vet ni vad man hittade på Helgeandsholmen 1978? Apoteket Morianen.
Ja.
Alltså föregångaren till, den låg inte där länge. Men den hamnade på Mynttorget sen.
Mm.
Jag vill nämna Skandiahuset som ligger vid Mynttorget. Alltså om man kommer från Helgeandsholmen så har vi det till vänster om Västerlånggatan. Och det är ett coolt hus därför att det var en arkitekttävling då 1886 som där bland annat Ferdinand Boberg faktiskt deltog, men inte vann.
Nej.
Hur kändes det för honom? Det vet i fasen. Utan det var Magnus Iseus och Carl Sandahl som fick göra detta vackra och väldigt speciella hus som sen kom under namnet Skandiahuset, för de huserade där till 1966.
Mm-hmm.
Och det är gjort i natursten som innan de här årtalen då det byggdes endast Nationalmuseum och Engelska kyrkan i Stockholm var byggt av natursten. Alltså förebilden, man åkte en resa ner till Italien likt någon sorts Gustav III, de här arkitekterna, och upptäckte då Palazzo Strozzi i Florens.
Just det.
Och det är så läckert hus från 1489, ser så modernt ut. Och det är otroligt likt Skandiahuset.
Ja.
Och alltså, det var så påkostat. Det var granit från Bohuslän, Stockholms granit. Claes Lundin säger i Nya Stockholm att detta är seklets märkligaste hus. Dels för att mot yttre borggården, mot slottet, så fanns det en enorm sal med ett väldigt stort panoramafönster. Och det var ett fem våningar högt hus som var byggt i fyra våningar. Och
vad hände med den femte?
Den fanns inte, utan det var sån takhöjd.
Ja.
Och här, till slut så Skandia, alltså man ville ju ha ett svenskt försäkringsbolag så att man kunde försäkra industrialismens framväxande företag här i Sverige så att det inte var ett pengalöp utomlands. Så att Skandia blev större och större, så man köpte upp sex fastigheter på vänster hand in på Västerlånggatan.
Mm.
Man slog igenom en korridor genom alla. Som syns att det är lite olika höjd på husen, 1600-talshusen där. Sen hamnade Och när det byggdes då bodde en familj Odelberg, porslinfabrikens Gustav Bergs chef med familj där. Och i hans sovrum satt Olof Palme och bestämde över utbildningen i Sverige i slutet på 1960-talet. För att ecklesiastikavdelningen av den svenska riksdags regeringsorganisationen hamnade i Skandiahuset. Och så han har alltså befunnit sig i Odelbergs sovrum. Och därifrån begav han sig bland annat till universitetet. Och förhandlade med 68 vänster.
Ja, just det.
Spännande skeden det med. Men det är ett annat program.
På Holländergatan.
Ja, just det.
Men det syns väldigt tydligt. Om man studsar ner bara några steg ner på Salvigränd till exempel. Och tittar upp på den här fasaden. Så ser man hur, vilket spektakulärt ballt hus det är faktiskt. Och då ser, det är återigen det här med att lyfta blicken lite grann. Överhuvudtaget så vill jag nog uppmana lyssnarna till att höj blicken lite grann ifrån gatuplanet. Och kolla hur det ser ut lite längre upp. Och sådana saker. För det finns så mycket mer i Stockholm än bara det man har precis framför näbben.
Och just Skandiahuset. Kolla på högsta våningen för den gjorde Ivar Tengbom 1928, han som gjorde Konserthuset.
Ja.
Så det finns alltså sån extra bonus.
Mm. Mm. Men man kan säga som kuriosa också att kanslihuset med dess ståtliga doriska portal, med alltså de här fyra pelarna. Ett av var ju faktiskt planer på att Myntgränd skulle via en tunnel, alltså en portal, fortsätta rakt.
Just det.
Mycket vackert, det blev aldrig så.
Hallman, va?
Men det här huset i alla fall illustrerar ju då makten. Och makten, den främsta makten, satt ju en gång hos överståthållaren för staden.
Just det.
Och det här var ju ett ämbete som så sakteliga rann ut i sanden. Och det skedde i samband med ungefär att man byggde stadshuset.
Ja.
Så där skulle ju då överståthållaren få sitt eget rum.
Just det.
Och det lät Ragnar Östberg vara ett litet rum på 3x2 meter.
Nej.
Med ett fönster bort mot slottet. Så att han kunde sitta där för sitt minimala byråkratiska skrivbord. Mm. Och titta på det ämbetet som en gång faktiskt hade en betydelse.
Ja. Coolt. Otroligt.
Brutalt.
Ja. Det rummet finns kvar.
Ja, det är bra.
Under 1700-talet så var det ju rätt mycket vidskepelse i omlopp på olika sätt. Vetenskapen började tassa in så sakteliga med stormsteg, som man till och med kan säga om man vill. Och man började bilda sådana här ordenssällskap och det var mycket, alltså jag vet ju att du, Linus, är intresserad av sånt här, okulta sällskap och liknande.
Oh ja.
Men framförallt så höll man på med magnetism.
Ja, men det var ju så märkligt med magnetism. Man visste ju inte vad det var. Så magnetism fick ju liksom beteckna allt som var mystiskt och konstigt, som man inte visste vad det var.
Ja, men man pratar ju till och med om animalisk magnetism.
Ja,
det känns om möjligt ännu mer flummigt liksom.
Ja, vi har ju ett liknande begrepp idag. Dark energy.
Ja, jag förstår.
Exakt.
Men det här, där höll man på med alltså, i Rosenadlerska huset. Och det var någonting som man kallade för det harmoniska sällskapet.
Harmoniska societeten.
Ja, precis. Och det var ju en kille som heter Franz Anton Mesmer.
Mm, mesmerism
ja,
fortfarande.
Precis. Det, alltså, jag säger det. Du är som gjord av de här sakerna. Är du med i harmoniska societeten?
Om jag berättade det skulle ni vara döda över det här laget.
Det här känns inte bra. Så att, tillbaka till Rosenadlerska huset.
Ja.
Bakom det låg ju ett annat hus som var lägre än Rosenadlerska.
Mm, jag kan se det framför mig.
Ja, två våningar lägre. Och då kommer ju 1700-talets tessinska likriktning som gjordes överallt.
Mm.
Titta på Palmstedt, han var ju vid Tyska Brunnsplan och såg till att fasaden på två hus mot Tyska Brunnsplan såg ut som ett.
Mm.
Och så skulle det också bli vid Mynttorget. Innan man gjorde detta ingrepp på huset bakom det Rosenadlerska, alltså brandförsäkringshuset idag, så bodde där en medaljgravör som var den finaste Sverige någonsin haft. Anton Meibusch hette han. Och han gjorde ju karriär sedermera på kontinenten i Paris och hamnade vid danska hovet. Men innan dess så gjorde han den vackraste medaljen som någonsin har tillverkats i Sverige. Och det var Karl den XI segrar. Ni hör ju, jag börjar bli rörd.
Mm, ja, verkligen. Staffan börjar brista på rösten.
Ja, i danska kriget. Och han var ju alltså kunglig gravör. Att han hölls i detta hus. Som sedan hamnade i Adolf Ulrik Kirsteins ägo. Och han rev det på 1780-talet och byggde ett systerhus till Rosenadlerska. Som de byggde ihop och gjorde enhetligt. Men huset som han köpte och sedan rev, Kirstein, det hette huset Penningen. Mm. För där var en stor medalj. Därför att där bodde Anton Meibusch, Sveriges största medaljgravör.
Mm.
Och jag undrar, precis som man kan undra om andra saker, vart 17 tog den vägen? Om det är någon som hör det här och vet att den där stora medaljen som satt vid porten på det här huset, därför kallades huset Penningen.
Mm.
Finns den kvar? Historiska museet? Jag ska grotta i det själv.
Jösses, vad häftigt.
Är det någon som har hört något, så säg till. För jag vill hitta det.
Jag undrar om inte vi faktiskt ska gå ner dit och leta.
Jag tycker faktiskt det.
Vi gör det.
Går och kikar lite grann.
Kanske bor det kvar någon grosshandlare Viberg där som kan förklara för oss hur det hela ligger till.
Exakt.
Jag kan lägga till som kuriosa här bara, eftersom vi rör oss i då trakter som har handhaft pengar.
Ja.
Det har handhaft fängelsevård. Mm. Det har framförallt handhaft vår stockholmska historia i min norrport. Mm. Att om vi nu hoppar fram till idag, så ligger ju bland annat SE-banken där på Mynttorget 4.
Ja, just det. Den ligger i brandförsäkringens
precis där.
Och, från 1895 tror jag.
För att visa då att vi har gått framåt lite grann i utvecklingen, så har jag kunnat konstatera tack vare hitta.se att där sitter alltså lika många kvinnor som män i styrelsen.
Bra.
Sådär ja.
Äntligen.
Ja. Det är väl något att fira med en sån här kräftpastej.
Näbbens pastej.
Näbbens pastej. Men det enda som serveras på Mynttorget idag, det är ju ståtikorv. Ja, och då är vi faktiskt tillbaka till Holger Blom. Vad hade han sagt om den här skövlingen av det natursköna området vid kajen?
Han torde kanske ha varit delaktig.
Ja, rimligen. Alltså, man vet aldrig med den där Holger Blom.
Nej,
alltså.
Ibland hänger han på sig sin Hjalmar Mer-kostym.
Ja.
Men och glass brukar man ju kunna äta där till kompet utav folk som protesterar utanför.
Ja.
På
sommartid brukar, och även vid jul så där, brukar det stå någon stackars nasare och försöka prångla på folk så här brända mandlar och lite sånt där också.
Ah, brända mandlar är gott.
Det är fruktansvärt gott.
Jag tycker vi kilar ner.
Det gör vi absolut. Gör
och vi tackar er alla som har lyssnat på oss.
Och ja, vi hörs snart igen helt enkelt. Och i vanlig ordning, är det så att ni inte riktigt vet var vi befinner oss, kika in på hitta.se och ha det berätt när ni lyssnar på programmen. Så är det lätt att följa med upp och ner i historien.
Eller vänder till Karlssons förlag.
Ja.
Där finns böcker som belyser stora områden av det vi pratar om.
Ja, precis. Annars hade inte vi vetat så mycket som vi vet idag.
Nej.
Tack så mycket för den här gången. Vi hörs snart igen.
Tack så mycket.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand? Från sura vetravarsdag. Minns du breder, högar av sten och sand? Och kajen, vilket liv det var. Minns du...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.